Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sådär ja. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha Filip Wåhlin i mina hörlurar. Hur mår du?
Tack, jag mår bra och bra. Det är måndag morgon och vi har precis haft en omgång i Bundesliga bakom oss. Så man kan ju inte vara annat än nöjd.
Exakt, det är ju så att Bundesliga bjuder på stor underhållning som nästan vanligt skulle man kunna säga. Men det är lite extra den här gången. Det är nämligen första gången på 8 år som Gladbach leder Bundesliga efter en omgång. Det är nämligen de som har tagit serietäten före Bayern München, Leipzig och Dortmund som inte ens är på plats 2. Där har vi faktiskt Wolfsburg. Vi kommer in på det lite senare, men först och främst Gladbach, Filip. Är du överraskad?
Ja, men det får man väl ändå säga att jag är. Jag tog fram min tabell inför säsongen hade jag tippat dem på en femte plats, vilket fortfarande känns som ett ganska rimligt tips. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att de skulle toppa tabellen efter 7 omgångar. Det har faktiskt sett överraskande bra ut för dem, även om de inte har övertygat helt och hållet. Men det är väldigt starkt att man kliver in här nu på 16 poäng efter 7 omgångar. Och då ska man komma ihåg att i Europa League så torskar man ju med 4-0 mot de här Wolfsberger som det är stor snackis. Men där är man samtidigt.
Där måste jag bara berätta någonting. Jag såg Wolfsbergers Twitterinlägg som var klockren verkligen. De hade fotat av Bundesliga-tabellen igår kväll när då Gladbach har officiellt tagit över stafettpinnen. Och sen skriver de helt enkelt över den här bilden typiskt långt tyskt ord, Deutsche Bundesliga Spitzenreiter Besieger, vilket betyder ungefär tyska Bundesliga ledar besegrare. För att det är precis som du är inne på, Wolfsberg, som jag tror knappt någon i Sverige har hört talas om, besegrade ju Gladbach på Gladbachs hemmaplan i Europa League.
Ja, det får man komma att tänka på när St. Pauli spelade mot Bayern München. Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu, men då hade ju Bayern München vunnit Champions League, så det kan ju ha varit
just det. Det var väl, var det senast när han vann Champions League?
Ja,
visst?
Det får nästan bli det, för då kommer jag ihåg att de vann mot Bayern München, om det var i cupen eller om det var i ligan. Sen tyckte de upp t-shirts med att de hade slagit världsmästarna i fotboll. Så det är lite samma sak där.
Ja, det är härlig underhållning. Ja, det gör de alltid. Det gör de alltid. De tycker om att pusha det hela.
Ja, det får man säga.
Men som du är inne på där, Gladbach är som sagt på första plats. Vi har Wolfsburg på en andra plats på 15 poäng, en poäng bakom. Bayern München på en tredje plats på 14 poäng. Leipzig på en fjärde plats på 14 poäng. Freiburg på en också fjärde plats, för de har också 14 poäng och samma målskillnad, exakt som Leipzig. Sen har vi Schalke på en sjätte poäng på 14 poäng. Vi har Leverkusen på en sjunde plats på 14 poäng. Vi har Dortmund på en åttonde plats på 12 poäng. Frankfurt på en nionde plats på 11 poäng. Och sedan Hertha Berlin på en tionde plats på 10 poäng. Sen är det bara 2 poäng ner, men till Bremen och Hoffenheim. Men det är ändå så jädra jämnt just nu där uppe i toppen. Och det är bara ett lag som har gått obesegrat hittills efter 7 omgångar, och det är just Wolfsburg där uppe som ligger på en andra plats, som har smygit sig upp där på den där platsen. Och kanske inte haft det tuffaste motståndet, men det är ändå imponerande. Eller vad säger du om Wolfsburg den här säsongen?
Jo, men herregud, vi ska komma ihåg att spela Gladbach och Wolfsburg har nya tränare inför den här säsongen också. Ibland så brukar det kunna ta lite tid innan de nya tränarna får sätta sin prägel på laget och får det fungera. Men här har det bara gått som en raket för båda två, och att man ligger här i toppen, och Wolfsburg som sagt har inte förlorat en match, men det är otroligt imponerande. Dessutom har man bara släppt in 4 mål då, Wolfsburg, vilket är minst av alla klubbar i ligan. Så nej, det ska bli väldigt spännande att se hur länge det här räcker, för jag har ju svårt att se att när 34 omgångar är spelade att vi har Gladbach och Wolfsburg från första och andra plats. Men det känns ju som att de hör hemma i toppen i alla fall.
Verkligen, de har gjort det riktigt bra. De har ju, speciellt Gladbach tycker jag, har ju ett par kvalitetsspelare som då Plea, som man fick se en hel del förra säsongen. De har ju också värvat in Marcus Thuram, Lilian Thurams son då, som är dock anfallare och gjort också ett par mål. Och sen nu senast Herrmann som slog till med ett par baljer. Så det, kvalitet finns där. Frågan är bara hur länge de orkar hålla de här stora giganterna bakom sig. Och jag tänker då hoppa direkt till en stor gigant som ligger på en 8:e plats, nämligen Dortmund. 3 ligamatcher i rad nu har slutat 2-2. Är det kanske någonting man borde börja tippa på, eller?
Ja, det känns ju som det. Hade man satt en som ett trippelspel som skulle spela 2-2 och 3 matcher i rad, så hade man ju varit rik nu. Men det känns som att de har hamnat i en formsvacka här, och det har ju varit ganska mycket skriverier om laget. Och det är inte så konstigt heller, för nu inför den här säsongen så storsatsar man och gick dessutom ut i media. Det var väldigt kaxigt att man skulle plocka hem ligan. Och sen nu har man då inte lyckats övertyga här helt och hållet inledningsvis med det var förlust mot Union Berlin och sen 3 kryss på de 7 inledande matcherna. Det är inte vad man hade förväntat sig inför säsongen. Sen så ska vi komma ihåg, som du sa, det är så jämnt i toppen, så att även om man ligger på 8:e plats nu så skulle man ta 3 poäng här nästa omgång, och några av de andra toppkandidaterna skulle förlora, så är man helt plötsligt kanske där inom topp 4 igen. Så det kan snabbt svänga, och det är absolut inte kört för Dortmund, men det gäller ju att man kan avgöra matcherna här och sluta släppa in mål i slutskedet, för det har man ju gjort både mot Frankfurt och nu senast. Det var 89:e minuten i båda matcherna, så där får man väl skärpa till sig om man ska vara med och slåss om guldet den här säsongen.
Är det som tyska media varit inne på, mentala scheiß, alltså den där mentaliteten som man snackar så mycket om, att man på något sätt inte kan hålla i 90 minuter, för det är ingen fråga om kvalitet. Man såg ju början på säsongen när Dortmund spelade mot Barcelona i Champions League på hemmaplan. Det var ju tack vare Ter Stegen man tog med sig en poäng för Barcelonas del. Dortmund var ju riktigt fina och gjorde väldigt bra ifrån sig. Men nu de senaste omgångarna har det verkligen sett ut som att det har varit en form av nonchalans, att man ska kunna gå in i en match och bara köra och tänka okej, vi är Dortmund, vi tar det här, och sen tappar man det ändå på slutet för att man inte har fokuset med sig. Ser du också på det sättet, eller på något annat sätt?
Ja, men alltså jag tror att det kan ligga någonting i det, för det är, vi ska komma ihåg att även om man slog Köln med 3-1 så var det länge man låg under mot dem. Och sen så mot slutet där först var det att man vände och avgjorde efter 2 snabba mål av Hakimi och Pak och Alcanar, här för mig det var. Om vi kollar då på resultaten så är det ju så här mot Union Berlin som har sett bottenlag som man har förlorat mot. Och sen Frankfurt, Bremen och Freiburg, när det visserligen gått väldigt bra för Freiburg. Men de 3 lagen ska ju Dortmund ändå ta 3 poäng mot. Det är väl så här för Frankfurt som man eventuellt har ett kryss som mest rättfärdighet. Men annars så Leverkusen slår man med 4-0 som måste vara topplag. Och Barcelona som sagt fick man 0-0 mot och var väl det bättre laget om man ska välja. Och sen ser vi här inledningen på säsongen när man slog Bayern München i Supercupen med 2-0. Så det känns som att om man möter de bättre lagen så höjer sig spelarna också och får det att stämma bättre. Och det ska vi komma ihåg att matcherna som följer nu i ligan, det är ju mot just Gladbach, Schalke, Wolfsburg och Bayern München i tur och ordning. Så det blir en väldigt avgörande period här nu framöver var man kommer hamna. För det är fyra intensiva matcher här mot svårt motstånd. Och jag har väl ändå svårt att säga att Dortmund skulle ta 12 poäng här. Men skulle man då säga ta 4 poäng bara, eller kanske till och med 0, då är man ju riktigt illa ute. Och det tror jag inte Lucien Favre sitter kvar, även om han är en väldigt kompetent tränare och känns som en rätt lösning för Dortmund. Så går det inte om man inte är med i toppen efter bara 10-11 spelade omgångar.
Jag tror vi har pratat om det tidigare, att Favre har ju verkligen tyvärr alltid när han väl har lyckats bra och fått den här medvinden och fått det här bygget att rulla på, när väl pressen faller då på honom och hans lag, att han då inte lyckas att prestera. Det såg man ju, ett riktigt gott tecken på det var ju förra säsongen när man ledde med 12 poäng framför Bayern München, och Bayern München såg verkligen helt under isen ut, och att Bayern då ändå vinner ligan visar ju på en viss styrka från Bayern München, men även på en viss form av svaghet hos Dortmund, tycker jag.
Ja, men definitivt. Jag vet inte riktigt hur det ser ut där bakom kulisserna, men det känns ju som att ta in någon professionell hjälp där med mentaliteten hade kanske inte varit helt fel. Speciellt inte nu inför de här kommande omgångarna. Så jag får säga att man inte kanske vill göra det, inte öppet i alla fall, med tanken på det, de här skriverierna, den här intervjun med Roy som fullständigt flippade ut när han fick frågan om det var bristande mentalitet som blev bakom de här kryssen. Så jag tror väl att det bästa för oss är väl annars om man får hjälp av någon som kan få spelarna att komma på bättre tankar. För det är som sagt att det är en väldigt, väldigt tuff period som kommer nu framöver, och är man inte med i guldreset efter den, då är frågan hur den här säsongen kommer att sluta.
Du är inne där på en tuff period. Jag ser precis här, tre matcher efter varandra, bland annat för Dortmund, är ju Schalke, Wolfsburg och Bayern München.
Och Gladbach nu
Och Gladbach också. Precis, och Gladbach nästa gång. Alltså det är ju verkligen mot toppen direkt då. På pappret kan man ju tycka att just Gladbach och Wolfsburg skulle man kunna ta, men med tanke på formen hur den ser ut så talar det mer för de andra. Och sen är det ju ett Schalke bort, ett derby som alla vet där kan allt hända, ändå om Dortmund har överhanden på pappret, och sen har man ett Bayern München som, ja, det blir alltid en speciell match det där. Trots att Dortmund har haft det lite lättare mot just Bayern München senaste åren, då man har utnyttjat Bayerns svaghet i försvaret. Men om du tittar då på Dortmund och gentemot Bayern, för Bayern skakar ju också under Kovac. Jag trodde personligen att 7-2 vinsten mot Spurs skulle ge honom lite luft under vingarna nu. Luft under vingarna?
Lite andrum,
ja, du förstår vad jag menar. Lite andrum, enkelt sagt. Och att han skulle ta 3 poäng mot Hoffenheim, sen skulle han gå in i en landslagsvila och bara känna okej, bra, nu är vi på rätt spår. Men faller man direkt då mot Hoffenheim, och man såg de här bilderna på Xavi Martinez i sociala medier, att han ska ha gråtit på bänken innan matchstarten. Han trodde tydligen att han skulle få starta en match för första gången den här säsongen. Blev inget inhopp alls istället. Hur ser du på Kovac och Bayern-situationen?
Ja, den är lite knepig, för Kovac har gjort det fantastiskt bra med Frankfurt, som vi alla vet. Sen har han inte riktigt fått att flyga med Bayern München. Men det är också en svår klubb att styra över. Vi har ju sett tränare dessförinnan som inte heller har fått att stämma fullt ut. Och sen nu är klubben mitt inne i ett generationsskifte här, där till exempel Robin och Ribéry lämnade förra året, som har varit så viktiga pjäser både på och utanför planen. Alltså nu är det andra spelare som ska kliva upp, som då Gunnar Bry, som har gjort det fantastiskt bra. Men det finns också fler spelare där bakom som måste leverera. Och vi ska också komma ihåg att under sommaren så fick man ju inte riktigt sin vilja igenom här med värvningar, kändes det som. Till exempel där Leroy Sané som länge var på tapeten, som sen skadade sig mot slutet. Och så blev det Ivan Perisic istället, vilket kändes som inget annat än en ren och skön nödlösning. Så jag vet inte riktigt hur mycket man ska peka ut i hela att det är Kovacs fel. Man ska alltså komma ihåg att nu förlorar de visserligen här mot Hoffenheim, men bara några dagar tidigare så körde man över Tottenham där med 7-2 på bortaplan, vilket var en finalist i Champions League. Men det är lätt att man glömmer en sån vinst, sjukt nog, när man då sen torskar mot Hoffenheim. Men jag tycker det är för tidigt in på säsongen, och vi har sett för lite för att man ska kunna dra ett riktigt avgörande, utan jag tror att efter matchen mot Dortmund, som är då om 4 omgångar, där tror jag att där kan vi nog ha lite mer kött på benen och utvärdera hur det ser ut för hans del. Men till det så tycker jag att han ska få sitta säkert. Och kollar vi på Bayerns spelschema också, så bör det inte vara något problem när man där möter Union Berlin och vad var det med? Union Berlin, Augsburg och Frankfurt innan den matchen mot Dortmund. Det känns ju som att där ska de i alla fall ta 7 poäng i de matcherna. Och då ska det inte vara något snack om att han inte ska få sitta kvar.
Mm. Ja, vi får se. Det är som du är inne på, den där 7-2-matchen visar i alla fall på höjden vad det finns för kvalitet i det här laget. Jag tycker det är rätt så roligt när ibland folk kommer fram till mig och pratar om Bayern München och säger de är så mycket svagare i år med tanke på att Robben och Ribéry försvann. Men jag personligen tycker att på pappret ser Bayern mycket starkare ut än på länge, med tanke på att man fick in 2 för detta världsmästare i Hernandez och Pavard. Man fick egentligen ordentlig så här, backar, med tanke på att jag var aldrig stort fan av Rafinha, och innan dess hade man också Bernat på vänsterbacken. Alltså det är okej, nu bara för det gör Bernat värsta succé i PSG, men det är en annan femma. Men det är 2 spelare som jag inte tycker höll måttet. Nu har man fått in en Pavard och Hernandez. Hummels har kanske gått, men man vet ju att det inte funkar längre med Hummels och Boateng. Sen har man Alaba, man har Niklas Süle som har växt in i en kostym, och där har det blivit bättre egentligen. Och sedan har man fått in en Coutinho på lån och Gnabry Coman börjar ta med för sig. Det är väl det stora frågetecknet om då fysmonstret Robin Lewandowski går sönder, men han har ju nu gjort 11 matcher den här säsongen och gjort 15 mål, och det ser ju bra ut på hans front i alla fall.
Ja, det får man ju lugnt säga, men jag tänkte precis samma tanke faktiskt, att om Lewandowski går sönder, som då har gjort 11 mål redan i ligan, vem är det där som ska kliva in och ersätta honom? För där finns ju faktiskt ingen riktigt renodlad anfallare förutom Jan Fiete Arp, som egentligen inte är redo för Bayern München överhuvudtaget, tycker jag, och som nog dessutom bara har varit skadad typ sedan han kom från HSV i somras. Där är det väl så här folk i Gnabry som man kommer att hoppas mest på, med tanke då på hans förmåga att kunna avgöra matcher på egen hand, även om han då egentligen är en ytter. Men nej, det hade varit ett väldigt intressant scenario och en väldigt... det hade adderat någonting till guldstriden han har också i Bundesliga om Lewandowski hade slitit av korsbandet eller något i den stilen. Men ja, vi får se.
Vi får nu knacka i trä och hoppas att det inte sker. Men det är som du är inne på, 11 mål i ligan på 7 matcher, det är ungefär 60% av Bayerns målproduktion, och speciellt också det avgörande målen gör han oftast, så det är viktiga mål han står för, helt enkelt. Om vi bortser från Bayern lite tag och går på laget som ligger på samma poäng men med sämre målskillnad, nämligen Rasenballsport Leipzig under Julian Nagelsmann nu. Jag hyllade dem som bara den för en vecka sedan, för då var de i princip, okej, inte en vecka sedan, en och en halv vecka sedan, för då hade de inte förlorat ännu under Nagelsmann, och man hade gjort det bra i Champions League. Nu kom torsken mot Schalke i ligan, väldigt lite från ingenstans tyckte jag, och sedan åkte man också på torsk mot Lyon i Champions League, så det var lite 2 tunga tapp där, och sen spelade man i helgen 1-1 mot Leverkusen. Kanske inte, det är inte dåligt, det är borta mot Leverkusen ändå, men hur ser du på Nagelsmanns första tid i Leipzig?
Ja, de 5 första matcherna var ju verkligen fantastiska, eller 6 där ska man säga, med vinst mot Benfica i Champions League också. För då vann man ju alla sina matcher förutom att man spelade övergjort mot Bayern München, vilket jag kan tycka var att Leipzig var det bättre laget i den matchen. Men sen kom den här förlusten mot Schalke, och sedan dess har det sett lite svajigt ut, och det känns som att luften har gått ur laget lite. Sen tror ju inte jag att detta är början på någon formsvacka där det kommer att innebära att Leipzig inte kommer att vinna sig 10 matcher på 10 matcher i den stilen, utan jag tror ju att man ganska snabbt kommer att studsa tillbaka igen. Men det är ju nu i början på säsongen man måste vinna sina matcher och vara med här i racet för att inte tappa mark och tappa självförtroende. Så det gäller att Nagelsmann får ordning på torpet här nu, och så att spelarna börjar prestera igen, och att Och att Werner hittar nätet igen, för det känns som att han har... Han som var så glödhet här inledningsvis, han har kommit av sig och han är så otroligt viktig i offensiven. Han är ju motsvarigheten till Lewandowski i Bayern München då för Leipzig. Så det gäller ju nu under landslagsuppehållet att han tar tillvara på den här tiden och försöker motivera spelarna och få dem på rätt tankar. Och sen är det bara till att köra igen efter uppehållet och försöka hitta formen. För Leipzig ska ju vara i toppen, men... Det känns som att det är fortfarande lite instabilt där. Och det var ju många som inför säsongen trodde att Leipzig skulle kunna vinna titeln. Men jag tror inte att man är där riktigt än. Även om det förmodligen bara är en tidsfråga innan man inkasserar sin första titel. Om det är en cupvinst eller vad det blir. Men riktigt där tror jag inte man är än.
Om du kikar då på tabellen och nuläget och lite det du har sett av matcherna och formen i sig. Hur tror du man kommer få se en slutlig tabell? Det är ju omöjligt att säga om, för allt kan ju hända, men hur tror du ändå att det kommer sluta i slutändan?
Vi sa som så här, att jag tror att Freiburg som nu är fyra eller femma, de har ju lika många poäng och samma målskillnad som Leipzig. De kommer ju sjunka, så är det ju bara. Och sen är det ju bara München och Dortmund som kommer klättra upp där på första och andra platsen förmodligen. Varpå jag tror väl ändå just nu känns det som att det blir Bayern som drar det längsta strået av dem.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Två. Men sen där bakom så känns det som att det blir Leipzig, det blir Gladbach, det blir Leverkusen förmodligen. Och kanske även till viss mån Schalke. Och sen Wolfsburg känns ju väldigt spännande, men med tanke på de senaste säsongerna har varit så... Som har svårt att räkna med dem som är topplag igen. Men att man i alla fall är med där inom topp.
Det känns som att deras press har försvunnit lite.
Ja, verkligen.
Alltså förut var det så mycket satsning och sånt. Och nu känns det som att fokuset har försvunnit från dem. Och nu har VKs där framme bara kunnat slå in bollarna utan någon större press från något annat håll.
Ja, precis. Men så är det ofta med de här klubbarna som inte har det här mediala. Den påfrestningen för media att... Att de kan ju också andas ut lite mer och jobba i det tysta, det är ju, tror jag, väldigt skönt för spelarna. Så det ska bli intressant att se hur långt Wolfsburg kan ta sig, men det känns som att i alla fall topp 6, topp 7 kommer de ju finnas med. Och sen mittenriket, det är lite svårare att säga om, men botten, där har vi ju då Paderborn som bara står på en poäng efter 7 matcher. Vilket jag tycker är lite orättvist egentligen med tanke på att det är många matcher man har förlorat med uddamålet. Och som ett Bayern München förlorar man med 3-2 till exempel.
De har ju hela tiden bjudit upp på kamp. Det är inte sånt här nykomlingslag som försöker backa och försvara till sig ett poäng. De går ju alltid till anfall.
Verkligen. Så trots att de står på en poäng nu så tycker jag nog att man ska berömma dem. Sen hör de ju inte hemma i Bundesliga, det kan man ju slå fast. Och de kommer ju med all sannolikhet att åka ut också. Men man gör det på ett värdigt sätt i alla fall, och det är ju trevligt att se. Sen har vi då Köln, Union Berlin, Düsseldorf och Augsburg samt Mainz där nere. Och det tror jag också blir de lagen som kommer att få kämpa om överlevnad. Inför säsongen har jag tippat att det blir Paderborn och Düsseldorf som åkte ut och Union Berlin som får kvala. Och med tanke på hur det ser ut nu så känns det inte det som att det är en omöjlighet att det blir så också. Det är i så fall Augsburg som kanske byter plats med antingen Union Berlin eller Düsseldorf. Sen Köln tror jag faktiskt kommer höja sig. De har haft en väldigt dålig inledning här och bara gjort 5 mål hittills. Men det känns som att kommer Dest och de andra igång där så kan det nog bli en höjning och att man får... Att man får se dem klättra lite i tabellen. För jag hoppas i alla fall att de kommer stanna.
Nej, det hoppas jag med. Det är ju ett stort publiklag som hör hemma Precis. I Bundesliga tycker jag. Ja du, spännande. Om man bara ser till spelare och sånt. Vi har varit inne på lagen. Finns det någon specifik spelare som sticker ut lite extra för dig då personligen som du tycker har gjort det bra?
Så jag kommer tänka på Marcus Thuram som jag var inne på lite innan i Gladbach som jag tycker har inlett väldigt pikt. Jag kommer inte ihåg riktigt nu, det var någon match han var totalt dominant i de bara öste in mål. Där hade varit snack lite innan om att han inte var så... Att han inte var så het. Men sen så där bevisar han alla. Och sedan dess så har det bara flutit på tycker jag. Och det är en väldigt spännande spelare. Och det är så kul att se de här som kommer då som unga talanger till Bundesliga. Och tar för sig direkt och levererar. Och visar att de är att räkna med. Medan de är då andra ligor, till exempel Premier League. Inte ens hade fått sitta på bänken i första laget kanske. Så kommer de till Bundesliga och tar för sig och... Och sen efter 1-2 år så vill de ha Premier League-klubben och köpa spelarna för 100 miljontals kronor. Så det är väldigt kul att se. Men annars så... Jag vet inte om jag kommer på någon direkt. Det är kanske du som kan bolla fram några du har haft koll på, så kan jag säga.
Jag tänker... Vi har ju varit inne på Gladbach en del. Jag tänker på Plea, tänker speciellt då. Han är inne... Om man inte är helt ute och cykla i ens andra säsong. Kommit igång på ett riktigt bra sätt. Både mål och assist. Sen tänker jag också i Schalke då. Wagner hade ju lite tuff start där. Förlust i första omgången. Men sen har det börjat trumma på lite bättre. Och där har vi ju en Harit. Som jag tycker har varit vissa matcher helt fenomenal.
Han har gjort lika många mål som han har gjort. Både sina säsonger tidigare.
Exakt. Precis, och det är väl sådana spelare jag tycker sticker ut lite extra. I Leverkusen tyckte jag att Havertz började väldigt bra. Nu har han haft det lite tuffare den senaste tiden. Och sen självklart Weghorst också tycker jag. Det är ingen särskilt sexy spelare på det sättet, men han är en otroligt lojal målskytt i Bundesliga.
Känns lite fanistor
har jag. Exakt, verkligen. Han har ju nu gjort på 7 matcher han gjort 4 mål och 2 assist. Och det är ändå ett Wolfsburg som måste undertecknas som inte är någon så här superklubb precis. Han står vid rätt ställe vid rätt tidpunkt. Sen har han kylan när de får straffa också. En stor bjässe, 1,97 lång. Nej, jag gillar honom. Han är en skön lirare.
Ja, men det skulle bli kul att se om han leder Wolfsburg här framåt nu. För det känns som att han kommer att spela en väldigt stor roll här den här säsongen i alla fall.
Ja, roligt med Bundesliga. Roligt att det rullar på som det gör. Vi kan ju bara kort säga så här lite ur svensk perspektiv nu den senaste omgången. Det är ju tyvärr lite skador och lite frånvaro. I Bundesliga då spelar Quaison 77 minuter, gjorde mål. När Mainz vann blev dock utbytt på grund av skada. Sebastian Andersson spelade 90 minuter när Union Berlin föll. Forsberg spelade 90 minuter när Leipzig spelade och kryssade. Wendt hoppade in i Gladbachs 5-1 vinst sista 10. Augustinsson är ju som sagt sedan tidigare skadad för Bremen. Men i Zweite Bundesliga är det ju lite mer spelare. Där har vi ju bland annat Rigota i Fürth. Vi har Göykere som gjorde sitt andra mål i rad nu för Pauli. Olsen också för Pauli, spelar 90 min. Sen Dresden killarna Wahlqvist och Jeremejeff har lite tuffare. Jeremejeff är skadad och Wahlqvist har fått utstå en hel del kritik. Så han satt på bänken senast och Ishak, om jag inte helt ute och cyklar, är skadad. Och Nilsson i Bielefeld spelar ikväll, men han har startat och gjort det helt okej. Bielefeld ligger ju trea i Bundesliga, Zweite Bundesliga. En tabell som du säkert är lite extra nöjd över med tanke på att Hamburg leder där just nu.
Ja, just nu, precis. Det är alltid värt att tillägga. Men nej, det är klart att jag är glad över det. För så följer jag in där med Joakim Nilsson, att han har verkligen tagit för sig här. Så han kom från Elfsborg Och inledningsvis så fick han då sitta på bänken och se på, men jag tror det var en kuppmatch han fick chansen, och sedan dess har han varit given i startelvan för Bielefeld och även hittat nätet en eller två gånger. Så han har ju verkligen haft en lysande start på sin tid i Tyskland, och som du sa, Bielefeld ligger trea och ser ut att kunna utmana här nu toppen och ta sig uppåt. Även om det är HSV Stuttgart som lär knipa första och andra plats.
Om vi tittar på svenskarna, både i Bundesliga och Zweite Bundesliga, vilken svensk skulle du säga har startat piggast?
Ja, alltså både Quaison och Sebastian Andersson har gjort tre mål vardera. Men det känns ju som att Sebastian Andersson spelar en större roll för sitt Union Berlin än vad Quaison gör för Mainz. Och det ska jag också komma ihåg att Quaison har ju ett par säsonger i Bundesliga sedan tidigare. Så jag tycker väl att man ska lyfta fram Sebastian Andersson där som gör sin första säsong. Och dessutom där får nykomlingarna Union Berlin som alla tidigare har spelat i Bundesliga, så... Och han var ju med och slog Dortmund till exempel, vilket var väldigt häftigt. Så Sebastian Andersson får i alla fall säga i Bundesliga. Och sen i Schweiz så det är Joakim Nilsson som jag nämnde, gjort det väldigt bra för Bielefeld. Sen tycker jag även att det är värt att ta upp Sebastian Olsen i St. Pauli, som har kommit in lite som en joker där mot slutet av fönstret och har nummer 43 på ryggen, lite överraskande. Men han klev också direkt in och gjorde sin debut i derbyt mot HSV som St. Pauli vann, och jag tyckte han stod för en jättebra match där han gick in i duellerna och slet och kämpade hela matchen igenom, och sedan dess har han också varit given i startelvan. Så både de, både Joakim Nilsson och Sebastian Olsson, tycker jag har fått en väldigt bra start här på sin säsong.
Kul! Riktigt roligt. Jag tycker vi avrundar lite Bundesliga kort här och bara, jag vill kort höra dina tankar kring Deutschland, die Mannschaft, enkelt sagt. Det är ju nu landskamp som väntar. Det är Argentina i vänskapsmatch och sen är det Estland i EM-kvalmatch. Första frågan som jag ställer nu kring det hela är ju just den här stora debatten kring Ter Stegen och Manuel Neuer som är just nu i Tyskland. Många är den meningen att Ter Stegen ska ta över första platsen mellan stolparna, men Neuer har ju fortfarande binden runt armen. Olle Hönes gick ju bland annat ut och hotade med att ingen Bayern München-spelare ska spela i landslaget om inte Neuer står i målet. Det är verkligen lite classic Bayern på ett sätt. Jag tycker att jag tar det med glimten i ögat, trots att han inte gjorde det med glimten i ögat, kan jag tänka mig. Han menar säkert fullt allvar. Men jag tycker det är väldigt ironiskt. Men om du ser på hela situationen, är Neuer för dig fortfarande given mellan stolparna?
Alltså det är en väldigt känslig, infekterad fråga det där, måste jag säga. Nu, de här uttalandena då om att ingen Bayern-spelare skulle representera landslaget om Neuer inte står, får mig nästan att vilja då att Ter Stegen ska stå. Men... jag tycker det är jättesvårt, för det är så också att Neuer, han är ju inte lika bra som han en gång i tiden har varit, tycker inte jag i alla fall. Men samtidigt, han är ju en fantastiskt duktig målvakt fortfarande, och han har kaptensbindeln runt armen, vilket ändå betyder någonting i det här sammanhanget. Men det är ju så otroligt svårt då att ha en konkurrent som Ter Stegen som bara blir bättre och bättre, som många nu vill hävda är den bästa målvakten i världen. Så ja, jag är glad att jag inte sitter i Joakim Lööfs sits där faktiskt och måste ta ett beslut. I så fall hade jag väl velat spela varannan match, alltså låta Ter Stegen stå i en match och sen Neuer nästa, men det blir ju inte den här stabiliteten då. Det är så otroligt svårt. Men jag tycker också att det är just nu, så länge inte Neuer gör bort sig, så tycker jag att han ska få fortsätta. Men han ska inte känna att han sitter säkert i alla fall, och så fort han då gör några misstag och skövlar till det, så ska ju Ter Stegen komma in där. Så det ska vara en sån benhård, jämn kamp där man måste verkligen bevisa sig att man är nummer ett. För annars så är det en annan som får stå. Det känns som att det är det mest rättvisa just nu i alla fall.
I nuläget ser det ut som att Ter Stegen ska stå mot Argentina då i vänskapsmatchen, men att Norge ska stå i EM-kvalmatchen. En liten form av flexibilitet, men vi ser ändå återigen att Norge står i den viktiga matchen.
Ja, som är
Argentina-matchen är ju bara
exakt. De kommer ju vinna den matchen i var. De hade ju inte behövt en mål.
Ja. Men, nej, egentligen inte. Hoppas jag då. Nu vet man inte. Nej, står vi här med långa ögon och öron. Men ja, sen är en annan grej. Det har ju blivit en hel del skador. Toni Kroos är ju en av dem som inte kommer medverka nu i landslagsuppehållet på grund av skada. Jag har varit ute och sagt i sociala medier lite att jag tycker kanske det är dags ändå för Kroos att tacka för sig. Han är inte så gammal, han är 90, född 90. Så han är ju 29 bast bara. Men jag tycker personligen att hans typ av spelstil inte har den rollen i landslag längre, så att det blir nästan som en, jag vet inte, jag tycker han drar ner landslag på ett sätt. Man får inte förstå mig fel nu. Jag tycker fortfarande att han är en av världens bästa mittfältare när det kommer till just passningsspelet. Men det som jag sett senaste tiden tycker jag ändå att det skulle behövas en annan speltyp. Och det finns så många speltyper i mittfältet för Tysklands del. Alltså jag skulle kunna tänka mig väldigt många varianter. Till exempel en Kimmich, en Emre Can och en Havertz. Eller en Kimmich, en Goretzka. Och ja, en offensiv om man vill ha det, eller en Gundogan in och så. Hur ser du på den hela situationen med Toni Kroos? För han är en av de få som har nu överlevt yxan av Löw, som har huggit av Müller, Hummels, Boateng och så.
Ja, på tal om känsliga infekterade frågor så har vi ytterligare en där med Toni Kroos. För min egen del personligen så är ju Kroos en favorit till mig som jag alltid uppskattat och tycker väldigt mycket om. Men jag kan hålla med dig om att han känns lite förlegad och hans spelstil passar inte riktigt in i det här Tyskland där det ska vara så rappt och snabbt och allt ska gå på full fart. Men samtidigt har han den där längst bak som navet mellan backlinjen och offensiven, och han kan slå sina djupledsbollar och hitta ut i kanterna. Där känns han så otroligt viktig. Sen är han inte oersättlig, det ska jag inte säga, men jag tycker väl fortfarande att han är tillräckligt bra i alla fall för att han ska få vara en del av landslaget. Men att han ska vara en av nyckelspelarna, det känns som att de åren har varit. Det var där 2014 och 2016, alltså fick vi se i VM 2018 fungerade inte alls. Och sedan dess har han inte varit glänst i heller, så... Så ja, det är en riktigt svår fråga det också, men än så länge känner jag väl ändå att Kroos ska få vara en del av landslaget. Och sen då till EM 2020, som jag antar att Tyskland kommer att kvalificera sig till, så där kan man väl börja ta en diskussion antingen då innan eller efter turneringen hur man ska göra med Kroos framöver. Beroende då också på givetvis hur det har gått i turneringen.
Jo, jag ser ju Kimi som en naturlig ersättare där som har en lite mer rapphet i sig och även är bättre i det defensiva spelet. Jag är också väldigt svag för Emre Can. Han har ju haft det riktigt tufft de senaste åren med tanke på hans situation i Juventus, vart han är petad från CL-truppen och inte får inte den speltiden som han kanske hade behövt. Jag hade ju gärna velat sett ett mittfält med kanske, om alla är friska, en Kimmich, en Emre Can och en Goretzka, eller om man tar bort Goretzka, ta in en Havertz som en klar offensiv spets där istället. Och ta då del av Emre Cans fysiska status. För jag tyckte till exempel när han hoppade in mot Nordirland senast, han kommer in med driv. Alltså det här är lite form av gamla skola, men ändå kvick i steget. En liten ballack typ där tycker jag, som är stor, stark, driver fram bollen och sen släpper den snabbt. Jag tycker, jag hade velat se mer av honom, men det är kanske en lite mer subjektiv åsikt.
Nej, men det är fantastiskt, spelare har ju truppen just det, så att han kan hantera och spela på så många positioner. Det känns som att han kan spela såväl i backlinjen som i anfallet egentligen, och gör det fulldugligt gott där uppe. Så det som spelar, jag tycker att Tyskland ska ta vara på att ha med i laget. Sen vet jag inte om jag tycker att han är en startspelare, men definitivt en spelare man ska slänga in när det finns skador, eller om man behöver då i matcher förändra spelbilden lite och få in lite fart och någon som kan hämta bollar och driva upp dem. Men det problemet här som är Toni Kroos också, det är att det är så satans många offensiva spelare som ska få plats. Så det är det också, att man ska hitta balansen. Och som du sa, givetvis Kimmich, han ska ha sin startplats cementerad. Han är ju så fantastiskt bra, han ska vara på mittfältet kan jag tycka. Men
speciellt nu när Klosterman har kommit,
ja,
tycker
precis,
jag.
Ja, precis. De har verkligen hittat ersättare till Filip Lahm som man så länge har letat efter. Och det behövs inte Kimmich där längre. Även om han är också är fantastisk på högerbacken, så känns det som att han gör det minst lika bra på mittfältet om inte bättre. Och kan komma med mer till nytta där. Sen är ju frågan vilken formation man ska använda sig av. Löf har valt att experimentera lite, men det känns som att det ska vara minst tre offensiva där, två kantspelare och en anfallare. Och sen där bakom ska man då ha med Toni Kroos och sen Kimmich. Då är frågan vem som ska ta på plats där. Så Havertz känns ju som du säger som en spelare som ska vara där. Men ja, det är svårt att formera ett lag, men jag får hoppas att fram till EM 2020 så har vi lite mer klarhet i vilka spelare som ska ingå då i bland nyckelspelarna och vilka som Löf kanske ska välja att tona ner på och dra och välja bort. Och så får vi ju se om Löf sitter kvar efter EM 2020. Det är inte alls säkert med tanke på hur Dachit har sett ut. Och i så fall kommer någon ny in och kommer säkert vilja sätta sin prägel på laget. Och då kommer vi förmodligen få se förändringar. Så ja, det känns som att det här året nu kommer vara väldigt avgörande för den tyska landslagsfotbollen.
Verkligen. Vad sägs om där? Liverpool vinner Premier League. Tyskland, ja, förhoppningsvis vinner EM. Klopp tackar för sig för att han har vunnit nu Premier League och Champions League med Liverpool och tar över landslaget efter Löf.
Det har verkligen varit något. Det känns som att Klopp är den alla har hoppats på också ska ta över landslaget. Och, han hade väl en lite dörrig start på sin Liverpool-tid, om jag inte minns helt fel. Och det var snackades ett tag om att han då inte var rätt man för att leda laget, men nu har han verkligen övertygat och det finns väl ingen som tvivlar på hans kvalitet och så jag vet inte, det känns ju som att skulle han lämna Liverpool redan efter den här säsongen så borde det vara för någon annan klubb som man vill bevisa sig i, men det känns väl som att det är väl bara en tidsfråga egentligen innan han ska ta över landslaget, men det kan ju också dröja ett tag till dess. Men visst, vi kan väl hålla tummarna för att vi får se Klopp som landslagstränare vad det lider. Och kanske då redan om ett år.
Speciellt ur Tysklands landslagsperspektiv. Ja du Filip, riktigt roligt att prata med dig. Man kan ju snacka i timmar och dagar om tysk fotboll. Men jag tror att vi får sätta punkt för den här gången helt enkelt. Och helt enkelt prata härnäst igen, tycker jag.
Det låter väldigt bra.
Men då får du ha det så riktigt trevligt. Och som sagt, vill man följa Filip och höra hans tankar och andra godbitar kring fotbollen, då är det ju som sagt svenska fans som gäller.
Det stämmer bra det. Där skrivs det friskt om tysk fotboll, det vill säga. Inte lika mycket som det har gjort en gång i tiden, men det har börjat komma igång lite igen. Så det är väl där man kan läsa som mest i alla fall om vad som sker i Tyskland.
Precis. Så får du sköta om dig, så hörs
tack
vi snart igen.
Tack för att du fick med dig, Martin.
Tack. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.